I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Presenting the reigning, defending, undisputed UFC lightweight champion of the world.
Då har det blivit dags för lite MMA-podden special och vi har här Mr. Superior Challenge, Babak Ashti. Hur är läget?
Bra, tack.
Ja, kul att få ha det här i den nya poddhörnan. Sist satt vi på Nens, då var det liksom stela stolar. Nu får vi sitta och njuta här i lite sköna fåtöljer och bli avslappnade och gå djupt på allting som är MMA-relaterat.
Det stämmer. Har jag varit med i MMA-podden eller var det öppet sinne?
Nej, då var det öppet sinne. Öppet eller sinne. Då hette den till och med På Led Varje Podcast.
Ah, okay.
Jag tror det var precis innan jag bytte namn på podden.
Okej.
Okay. För er som inte har hört det avsnittet och vill lyssna på det så får ni jättegärna gå in på öppet sinne och scrolla ner till någonstans under avsnitt 50 skulle jag tippa. Där ligger det. Och där går vi in på en jävla massa roliga stories. Vi får massa härliga anekdoter om ringa eller bur som paja, knas om att bygga också, ja. Bygga upp dem. Men är det fortfarande samma killar som jobbar och riggar varje gång?
Ja, vi har fortfarande samma buränglar.
Ja.
Så de är hjältarna i organisationen faktiskt.
Ja, just det.
Så vi har ju samma team och de är väl sex pers liksom. Och familjen Cedervall. Så har vi också vår tävlingsledare Fredrik då, som är eventproduktionsteknikchef hos oss. Mm. Som också ansvarar för buren och hans team då. Så att, tuffa killar.
Ja. Ja, men verkligen, de gör ju ett bra jobb. Ni hade inga problem den här gången?
Inte med buren, det har vi inte haft på ett bra tag. Det problemet vi hade, det här är en ny bur som vi köpte från samma leverantör som gör Bellator-burar. Och den är ju specialanpassad, den är lite större än UFCs och Bellators bur, bara med en halv meter. Men ändå större.
Det blir rätt mycket ändå ju.
Ja, det blir en del.
Ja.
Och så rent uppriggning och nerriggning har ju aldrig varit problem med den här nya buren. Den gamla var ju jag ingenjör till själv, vilket ställde till en hel del.
Okay.
Och den var överdimensionerad också, så jag sa ju till svetsarna att han skulle ta i allt man kunde för att den skulle hålla för två elefanter egentligen. Så den var ju väldigt stabil när vi väl fick upp den. Den rörde sig ju inte en tum.
Nej.
Och golvet var tjockt och massivt och den var ju verkligen bra, men det var inget roligt liksom. Det var ingen mobilbur och det var inget roligt att rigga den. Så jag tror teamet är lite gladare nu över den här buren som är mycket, betydligt mycket mer flexibel och lätthanterlig.
Ja.
Enda problemet vi har haft med den här buren var att när vi köpte den så fastnade den i Atlanten någonstans på vägen vid någon ö nära England på grund av snöstorm, så vi fick inte hit den till evenemang som var planerat då.
Oj.
Så den blev ju 2 veckor försenad. Satt fast i en container ute till havs.
Ja.
Men ta i trä då, så har vi haft tur hittills. Ja.
Det hade kunnat vara handlingen på en Van Damme-film. Egentligen så här, den kom inte dit, men publiken åkte istället till buren som fanns låst i isen i snön. Så här, Jean-Claude Van Damme, Dolph Lundgren.
Det låter som en så gammal film.
Exakt. Men det jag tänkte nu när du ändå nämnde Bellator här.
Ja.
Vad är din relation till Bellator? Hur funkar ert samarbete som ni har?
Vi har ju en ganska bra relation till dem och de är väldigt öppna i sitt samarbete med andra organisationer som är mindre, som Superior då. Mm. Som de gärna vill pusha, och det har de gjort det över hela världen, framförallt i Europa. De har ju ett samarbete med Bama i England till exempel, och sen har vi ju då Carl Albrektsson och dealen som när Kalle kom in i Bellator var ju att han skulle få fortsatt tävla i Rising i Japan och i Superior om han ville.
Mm.
Och det har de inga problem med, och därför då kan vi låna in Kalle
Just det.
Men hans kontrakt med Bellator går ju först.
Mm.
Så de har alltid prio. Sen så är vi glada om vi får ta över Kalle till exempel någon gång. Otroligt duktig fighter, väldigt färgstark karaktär, väldigt spännande matcher som man, väldigt spännande fighter och gör spännande matcher. Så att, för oss är ju jättekul att ha med Kalle, speciellt nu när han klättrade till topp 10 rankningen. Vet inte vad som hände, han försvann från den sen.
Ja, han var borta där och, men det verkar som att han har kommit tillbaka igen, för han var satt nu, om det var förra veckan så stod NR och Noah Rivaland överlatt där, att han har kommit in igen
liksom. Okej, okej.
Så han var tillbaka på topp 10 eller på 10:e plats då.
Ja. Så det är ju värdefullt för oss att ha det. Bellator är den näst största organisationen i världen. Så jättekul att liksom kunna ha en karaktär som Kalle, som är topp 10 rankad och tävla på hemmaplan i Sverige för hemmapubliken också.
Så skulle man kunna göra omvänt där också då? Att kanske en fighter från Bellator kommer att möta Kalle på Superior, eller liksom är det en så här no no, de ska fightas där?
Alltså jag har inte gått in i de diskussionerna. Nej. Det känns ju lite konstigt att börja diskutera om Bellator-matcher och ta Bellator-matchen till Superior. Vi försöker fokusera på våra egna matcher.
Anledningen till att jag frågar det här också för att Kalle kallade väl ut en kille som fightas under Bellator, va?
Ja.
Så det är därför jag lite ställer den här frågan. Om det skulle vara möjligt att göra det på Superior, eller om att det då blir en match i Bellator. Liksom.
Ja, nej, men det, jag tror Kalles syfte var att göra det i Bellator då. Mm. För att ta den där.
Just det.
Och använda väl en kanal ut via Superior för att kommunicera
det
bara.
Ja, okej. Okay. Det var lite så, jag tror att det var lite oklart bland folk hur den där svängen skulle gå.
Okej, okej. Alltså vi är inte ute efter att ta någon matcher, utan däremot så försöker vi fokusera på våra egna intressanta matchningar liksom.
Är det några fler fighter som du har skickat över till Bellator?
Det är flera fighter som har gått från Superior till Bellator, men ingen som jag har varit involverad i, utan det är väl en nya relation med Bellator som vi initierade för några år sedan som har gett upphov till det då.
Ja.
Sen var ju Rostam Ackman kom in i UFC via mig också.
Mm.
Så vi har ju relationer med UFC också och deras matchmaking team och olika instanser i UFC. Så vi försöker ju hålla oss på en god fot med de största aktörerna då. Mm. Så kan vi vara för oss i syftet att vara ett trappsteg ut mot de större arenorna som är UFC och Bellator, och därför är det viktigt också att ha en bra relation. UFC är inte lika öppna för samarbeten, som de är så enormt mycket större.
Nej, och de låser ju direkt om du är där, så skulle de inte säga att du får fightas på Superior också, eller Rising.
Medan Bellator är lite mer flexibla. Och de har väl olika approach. Men för oss är det viktigt att ha relation med båda och sen se till att vi kan bygga fighters dit själva. Och att vi även de som inte är våra egna fighters, att vi kan hjälpa dem att komma dit genom att använda vår plattform som en språngbräda.
Men vad blir din roll då? Alltså är du som en form av manager, eller är det bara att så här, du är head of, vad ska jag säga, Superior Challenge då, och att du hjälper dem bara, eller liksom, har du management bit där också?
Vi har ju ett management och det är några fighters som ingår i dem, bland annat Simon Sköld, Robin Roos, Michel Ersoy, Matti Mäckele har ingått i den, Martin Achtar har varit där, Illy Latif har ingått i den. Så just nu har vi fokuserat på att ha ett få antal fighters och fokusera och göra vårt bästa för dem egentligen som vi har i managementteamet. Och vi fokuserar mycket på nya generationer av fighters. Och de kan vi ju hjälpa in direkt inom de större organisationerna via våra egna kontakter. Men om en fighter som tävlar i Superior som har en annan manager, då hjälper vi dem genom att de kan använda Superior som en språngbräda för att komma dit.
Just det.
För det har ju varit en 30-tals fighter som har gått från Superior till UFC och Bellator under alla år. Vilket gör oss till en av de största exportörerna av MMA-fighters i Europa.
Mm.
Om inte den största.
Fan, för hur många galor har ni gjort nu?
23 bara. Egentligen, 22 har vi.
Ja, det var det jag kom på. För nummer 13 blev jag inte av. Ni hoppade förbi den.
Ja. Fast egentligen så gjorde vi den två gånger om. Så egentligen har vi gjort 24 matcher. Vi gjorde ju den. Vi gjorde all produktion för den två gånger om. Men en gång så var det ju problem med arenagolvet. Så var fuktskadad. De var ju tvungna att riva upp den och bygga om. Och så vi sköt på det. Och så nästa gång vi skulle ha det, då hände någonting annat. Så vi gjorde egentligen två produktioner för den. Så vi har gjort arbetet. Men vi fick inte bara klimaxet då i slutändan och kunna sända produktionen. Men fram till galan, jag tror det var typ några veckor innan vi bestämde, jag tror det var nästan en månad innan vi bestämde att men nu måste vi göra det, så vi skjuter på en månad och gör det i Stockholm istället.
Mm.
Så vi gjorde om allting igen då för tredje gången och hoppade över nummer 13 och kallade den för nummer 14 istället. Så egentligen har vi gjort nummer 13 och 14 på den, men men det var lite otursförföljd. Så
spökgaler, de finns, men de hände aldrig ändå. Men det, historiskt så. Sett så de existerar.
Så är det faktiskt. Det var lite märkligt, men ja.
Ja. Nej, men det kan jag tänka mig. Lite nu när vi ändå är inne i så här coronatiden, för sist vi spelade in, då var det ingen, vi hade ju ingen aning om att det skulle, världen skulle förändras. Nej. Så som den har gjort nu. Och vad var era första utmaningar liksom när covid kom egentligen? För ni hade ju en gala som var på G. Liksom, hur mycket började ni säga, det här kanske kan gå till helvete? Eller liksom, var det bara, nej, men det kommer lösa sig och vi kör? Eller hur tänkte ni?
Första gången jag jobbar i resebranschen också, så att jag fick ju lite nys om det här redan i februari när det började eskalera lite grann i norra Italien. För vi har huvudkontor där, så att började höra lite grann om att det började bli allvarligt. Så då pratade jag med typ dagens personal om de hade någon sån medicinsk säkerhet kring det här, någon strategi, förhållningsregler. Och de var ju mer såhär, va, skojar du liksom? Det här var ju slut på februari, precis för sportlovet. Och så sa han, nu när alla kommer tillbaka från sportlovet, vad har ni för åtgärder liksom, så där. Så då tyckte folk att jag var lite konstig. Men jag trodde aldrig att det skulle eskalera till den här nivån som det gjorde i slutet på, vad var det, april va?
Ja, jag tror det var det.
Ja. Så jag var ju väldigt hoppfull. Vi hade ju en gala planerad till slutet på maj på Cirkus. Så vi körde ju på in i det sista. Försökte ha dialog med alla atleter och säga att så här är läget, det är utanför vår kontroll. Vi försöker bibehålla datumet, vi försöker genomföra det in i det sista. Och jag sa till dem att så här, om jag hör av mig och säger att det inte går, då vet ni att jag har liksom verkligen gjort allt i min makt för att få igenom evenemanget. Och går det inte, så finns det verkligen ingen möjlighet att vi kan genomföra det. Och det var så det blev också. Restriktionerna blev värre och värre, hårdare och hårdare och hårdare. Och pandemin blev en pandemi. Och smittspridningen ökade. Och till slut var vi tvungna att vara, nej, men vi kan inte ha det här. Det går ju inte. Och var inte ens tillåtet då. Så vi var tvungna att dra i handbromsen, för regeringsbeslut kom och Folkhälsomyndighetens rekommendationer möjliggjorde inte genomförandet av evenemang. Så vi bestämde oss att bara dra i handbromsen och skjuta på det. Sen sköt vi på det till oktober, november. Det fortsatte ju. Och sen så bestämde vi oss att vi gör det under utan publik. Och gör det under som en elitidrott och som det är. Och gör det liksom på ett smittsäkert sätt. För att vi ville ge någonting tillbaka. Det var väldigt, du kommer ihåg så mycket från den tiden, det var inte så mycket sport som hände då.
Nej.
Jag har ju själv glömt väldigt mycket. För nu tittar man ju framåt och försöker liksom inte titta tillbaka så mycket. Men det hände inte så mycket just då runt sport. Och det var ju några evenemang som UFC år som hade börjat.
Nej, UFC var väl egentligen de enda som, eller det var den första som kom tillbaka, var ju UFC. Och där vet jag att UFC växte ju som fan. Dina White tog upp det också, att de har exploderat.
Jaha, är det så?
Ja, så det har gynnat dem. Jag tror till och med han sa, nu minns jag inte exakt när han sa det här, men det var ju då förra året, så det är inte i år. Men då sa han det att strax före sommaren, jag tror de hade kickat igång eventen igen där, om det var juni, typ sommaren, sa han att vi har redan sålt lika mycket merch som vi gjorde förra året.
Ja.
Redan vid den här tiden. Vilket är helt galet.
Ja, otroligt.
Så han hade fått typ 1 miljon mer följare på ganska kort tid också. Men det är väl som för dig med. Du fick 1 miljon nya.
Nej, jag är inte en sån medial person på det sättet. Och jag har ju inte riktigt den approachen heller. Man är väl lite svensk där.
Ja,
försöker hålla låg profil.
Exakt, lite mer lagom istället. And fuck that guy. Who the fuck is Bob Arum? Wow. Han är ju en ruskigt färgstark karaktär utan
ja, ja, absolut, och de är ju fantastiskt. Alltså de är ju jätteduktiga.
Ja.
De gör ju det här, alltså de har ju skapat sporter, så de gör det väldigt bra. Och de har så otroligt mycket resurser. Så all kredit till dem. Jag menar, de banar ju vägen för alla andra också. Och man kan ju bara hoppas på att man får liksom komma i närheten av en promilla av deras framgångar.
Ja.
Men tillbaka till din fråga.
Exakt.
Vi var ju väldigt vi visste ju inte riktigt hur vi skulle hantera ett smittsäkert event, eftersom det hade aldrig ägt rum förut. Så vi började ju liksom studera och ta fram riskplaner, förhållningsregler, åtgärdsplaner, vad som händer. Så vi hade liksom ett coronaprotokoll. som var ganska rigorös, för vi vill ju vara väldigt duktiga. Om vi får besök, om vi får liksom tillsyn, så vill vi ju inte sitta där och sitta på pottan helt enkelt, utan vi vill ju vara duktiga och vi vill ju visa att vi är liksom ett föredöme för svensk transport. Så vi hade liksom, vi har ju coronaansvarig som är på plats, vi hade ett desinfektionsföretag som är specialister på corona desinfektering och de såg till att alla träningsytor var foggade, så vi desinfekterade via foggning. Så hade vi en kille som gick in i buren och foggade buren efter varje match. Han foggade alla fighters fötter innan de gick in.
Det där fick jag jättemycket frågor om. Vad är de gör med fötterna? Sprit?
Desinfektera.
Ja, precis.
De gjorde det i uppvärmningsområdena, omklädningsrummen, OB-bussen som nämnt hade. Så att, och hela arenan egentligen där det rörde sig folk. Sen hade vi ju vi valde ju en arena, Stockholmsmässan. Vilket är väldigt svårt att hyra kanske hela A-hallen på 30 000 kvadrat. Men vi hade ju lyxet att kunna göra det eftersom det inte var några evenemang där. Och vi lyckades ju få en ganska intressant inramning kring det.
Fråga där bara. Mm. Var det samma kostnad som det hade varit innan pandemin eller fick ni ett bättre pris?
Otroligt mycket bättre pris. Ja. Vi hade inte haft råd att hyra A-hallen annars.
För jag har fått en fråga jättemånga så här. Fan, kostar det lika mycket som vanligt? Eller? Jag har bara spekulerat. Jag bara, de måste ha fått ett bättre pris.
Ja, ja, otroligt mycket bättre pris. Sen är ju Stockholmsmässan och fitnessfestivalen samarbetspartner till Superior också.
Just det.
Vi brukar alltid arrangera Superior i samband med deras evenemang. Nej, men det var ju otroligt. Vi försökte ju använda en negativ situation till någonting positivt. Så vi ville ju ge någonting till våra fans, till MMA-fansen där ute, och även våra atleter möjligheten att tävla. Så vi valde, nu ska vi göra evenemanget egentligen för fansen. Och vi låter fighterna liksom få match under de här hårdaste restriktionerna som finns. Och det är då han faller på vårt ansvar, se till att göra det smittsäkert och på ett skyddat sätt. Vi gjorde vår hemläxa. Sen var det också då att använda den tråkiga situationen utan publik till någonting bra. Och då försökte vi göra en filmisk inramning istället kring själva tv-produktionen. Därför valde vi ju den här stora hallen och ljussatte den på det sättet som vi gjorde för att visa storheten i den. Mm. Det var ju tanken att det skulle vara ett hangar liksom, och kanske gamla Van Damme-filmer.
Ja, det var
liksom
min känsla rakt av.
Det blev ganska coolt faktiskt. Och vår projektledare på Viaplay, Nent, han ringde mig och sa att det ser jättebra ut i tv. Vi borde bara köra så här.
Ja, jag vet. Det är Thomas, va?
Ja.
Ja.
Och det var ju fantastiskt. Kul att höra. För att själv när man sitter där på plats är man ju upptagen med allting annat. Men det var ju lite speciell känsla, för det är ju som att titta på en sparring, fast det inte är en sparring eftersom det är ingen publik. Man har ju inte den atmosfären som oftast uppstår när liksom en fighter går in eller när det händer någonting under matchen. Ibland kan man ju skära i atmosfären och nu blir det helt platt.
Ja.
Men däremot så blir det mycket råare. Det är en råare känsla. Jag vet inte riktigt om det förmedlas via TV, men
det tror jag nog att det gjorde. Jag kan ju berätta från mitt perspektiv då, som att kommentera den där galan. Alltså bara att kliva in var en jättespeciell känsla. Och jag, alltså av alla galor som jag har varit på live och fått äran att kommentera ringside, så var den här, alltså den är så jävla unik. Alltså. Jag har suttit med större namn och kommenterat, men det här var en sån unik inramning att det här kommer ju vara ett så här topp ett minne.
Är det så?
Ja.
Kul.
Och jag tycker den miljön under de omständigheterna är på tok mycket mäktigare än cirkus. Alltså, jag hoppades nästan på att ni skulle skippa cirkus och köra på den där inramningen igen. För den är så otroligt passande när det inte går att ha publik. Mm. Det blir verkligen, man känner verkligen att det blir intimt. Och när jag tittar efter på lite fighter också, så fick jag fortfarande den känslan. Man känner att det är intimt. Och jag vet att när jag kommenterade så levde jag mig in i det på ett sätt som jag fan aldrig har gjort. Man kunde stå upp och gå lite och titta. Och det, annars sitter man still på sin lilla plats där. Men här, nej, det var för mig, det är ett av de mäktigaste eventen som jag har fått kommentera. Jag tyckte det var sjukt häftigt alltså.
Sen hade vi väldigt lång walk-in också.
Väldigt lång.
Så då fick jag nästan.
Det var någons låt som tog slut, tror jag. Och jag tror att det var typ så här första matchen, om jag inte minns fel. För jag får med att jag säger det i kommenteringen också. Det här var en tanke jag hade, att så här, undra om låten hinner ta slut innan de har nått fram. Och så händer det, och så blev det tyst, så fick de börja igen.
Men det är ganska roligt också. Vi vill ju ge den här djupet i bilden. Och just liksom försöka återge den här känslan som man upplever på plats. Och därför valde vi att ha den här 70 meter lång walk-in, tror jag det var, någonstans liknande. För att man skulle kunna liksom ta olika vinklar och det. Men jag håller med dig, det var en väldigt speciell känsla. Ja. Och evenemanget var ju jättelyckat, men däremot så var det otroligt svårt. Man slipper ju, när man inte har publik så slipper man ju ett stressmoment. Mm. Ett projekt då som är publik, som en liksom biljetter och allt det här. Men du får ju istället ett helt nytt problem, eller ett nytt projekt, och det är liksom coronasituationen. Ja. Dels så för hitfighters, det är enormt svårt. Hur ska du göra på plats på hotellet, liksom invägningar och allting, måste vara smittsäkert. Hur ska du skydda alla, du vill ju inte bidra till någon ökad smittspridning i samhället, men samtidigt så vill du ju samtidigt leverera för fighterna och tv-publiken, så att det är jättesvårt. Men vi gör alltid vår hemläxa extra mycket, och det var en fantastisk event, det eventet som vi hade då. Sen har vi gjort den andra också under corona ju då. Mm. Det senaste evenemanget den 29 maj på Cirkus.
Jag vill bara stanna först vid det här eventet lite. Och när du säger det här med att hitta fighters och göra matchningar, hur mycket tittade du på att göra dem liksom verkligen bara en 100% inhemsk gala? Eller, jag vet inte hur det var med Norge, de har ju hårda restriktioner än oss. Liksom. Fanns det möjligheter att få folk därifrån, eller gick inte det på grund av corona?
Just det evenemanget så var det väldigt mycket, det var ju de hårdaste restriktionerna som fanns under det evenemanget, så att då vi försökte göra allt vi kunde för att vi skulle ha svensk matchningar, svensk derby. Jag tror vi bara hade 2 stycken inflygande fighters, som jag inte minns fel. Just också, dels det var också en strategi för att ha svenskar då, för att inte bidra till smittspridning genom att ta in internationella fighters till Sverige, utan hålla det inhemskt. Så det var ju en strategi som vi hade. Men det är ju svårare, lättare sagt än gjort också.
Verkligen.
Och sen var det också antalet matcher som reducerades också på grund av att minska trängsel och dra ut matcherna, så det inte blir liksom att folk springer på varandra, att det blir trångt. Så det är också en annan strategi i det. Så därför minimerade vi antalet matcher också.
Ja. Vems idé var det att sätta ihop Westlund och Harila? Var det de själva, eller var det ni som började spåna på den matchen? För jag minns inte riktigt
fråga.
Hur det gick till.
Jättebra fråga. Jag kommer faktiskt inte ihåg. Nej. Jag måste ju kolla med mitt team där. Jag kan inte tänka mig att det är någon annans idé egentligen. Nej. Men det kan ju vara så att det är någon som har klämt idén. Liksom. Ja. Men, eller så är det någon i vårt team som har klämt det. Så att jag kan kolla det. Men jag kommer faktiskt inte ihåg.
Nej. Vad var din tanke när matchen började?
Min tanke var väl att det här kommer bli en sjuhelvetes match. Jag visste om det redan från början. När vi satte den matchen så visste jag att det här kommer liksom, det kommer liksom vara krig in i buren. Vi vet ju att Adam alltid levererar. Sen Tobbe är tuff. Så att det är liksom 2 tuffa killar som ska stångas. Liksom, så att det, och det gjorde de också.
Ja.
Och för mig, enligt mig, är det den bästa svenska matchen någonsin i Sverige.
Ja, jag håller med.
Alltså överlag, UFC och allting. Alltså.
Nej, den är helt galen. Alltså. Det är...
Och det är krig i hjärta som Adam visade. Ja. Liksom, och Tobbe var tuff och Babi behöll sitt lugn och fortsatte. Liksom.
Mm.
Så båda två gjorde... Det finns ingen förlorare i den matchen, oavsett hur den hade gått. Sen var den väldigt jämn. Nej, men jag tycker det var en fruktansvärt bra match.
Ja.
För det var kul att liksom ha haft dem på Superior då.
Nej, men verkligen, och det coola här är också något på något sätt, att det är ju, ta inte illa upp här grabbar, men de var ju inte de största namnen heller.
Nej.
Men de var de rätta namnen att lägga in. Det var de här up-and-comer som liksom alla som följer MMA har full koll på vilka de är.
Mm.
Så jag tycker också att det är snyggt att liksom våga göra den matchningen.
Mm.
För jag tror att ibland är det så enkelt att tänka, men vi måste ha in någon som är ett större namn. Det kanske är lättare att sätta Kalle Albrektsson för att han är kändare liksom.
Mm.
Men de här två liksom gjorde ju hela grejen, och det kände jag lite också när det var Westlund och Ros. Yeah. Det var ju också så att det här var ju huvudmatchen på något vänster liksom. Så det var snyggt att ni ändå tog det steget och sa, men fan, nu sätter vi de här två. De är up-and-comers, de är superheta liksom på MMA-scenen, och nu tar vi ut dem till allmänheten som kanske inte har koll på MMA på det sättet.
Nej, precis. Nej, men jag visste ju att det här skulle vara liksom en rysarmatch. Liksom. Mm. Det är sån här, den matchen skulle jag behöva publik.
Mm. Ja, oj.
Alltså då hade det blivit gåshud och håret hade stått upp. Liksom, för att den matchen hade verkligen behövt publik. Men jag tror att grabbarna bjöd på rätt mycket underhållning för tv-tittarna, om man säger så. Och för att inte missa också Robin Ros mot Adam Westlund, så var galan innan då på fitnessfestival, ja, under fitnessfestivalen. Och där Robin gjorde ju fantastisk prestation också, och Adam. Och det var en väldigt liknande match. Ja. Så de krigade ju även där. Så vi lärde oss lite av den, och vi visste ju att den här matchen kommer leverera. Det kommer liksom, de här killarna kommer lämna allt i buren, och det gjorde de också. Då var det, kändes bara liksom som ett bra klimax på evenemanget liksom. En värdig avslut. Mm. Och vilket avslut det är liksom.
Det är helt galet.
Ja,
så otroligt. Nu är du bara på jakt efter den typen av matcher hela tiden.
Det är man alltid som promotor. Det är ju, ja, den typen av matcher man vill ha. Sen så kan man ju aldrig sia, alltså till exempel om du sätter ihop två grapplers som är på elitnivå, så blir det en stående match och så är jättetråkigt liksom. Mm.
Jag tänker just på Jeremy Horn och Thales Leite. Så jag bara, nu hände ingenting. Jag stod upp. Ja, okej. Okay, ja,
ja, men det blir ju så. Man kan ju aldrig liksom sia i förväg, nej, hur matcherna kommer gå. Men om man tittar på två personers fighting-stilar, och det är två ungtuppar också, så vet man ju att liksom, här har vi två killar som liksom, som är vana vid att kriga, och de kan liksom bara gå framåt, och de vill ju verkligen liksom avsluta. Och när de har mentaliteten så vet man ju, sätter ihop två sådana killar så kommer de leverera underhållning.
Mm. Nej, till 100%. Alltså där är verkligen en favoritmatch. Ja, det vore kul att se dem i framtiden igen. Alltså jag tror att om de här får gå en parallell resa, men då tror jag nog att de möts i någon annan organisation, kan jag tänka mig. Eftersom att båda är på väg åt ett visst håll. Liksom. Mm. Såg du Harlas debut förresten i Cage Warriors?
Nej, jag missade det.
Nej, det var riktigt bra. Avslut väldigt, väldigt tidigt. Och nu är han ju bokad igen. Han fightas ju, när ni hör det här så har matchen redan varit. Men han fightas nu på midsommardagen. Mm. På lördag så är det dags för Harla igen och kliva in. Men Westlund, man var ju lite besviken att han inte var bokad till den här matchen. Eller till den här galan, förlåt.
Ja, alltså det är svårt också att ha alla fighters på alla kort. Och sen så, Adam har ju gått en del matcher, väldigt intensivt, väldigt tuffa matcher. Så det är nog bra för honom att hoppa över en gala så att han liksom hinner återställa sig, och ur ett säkerhetsperspektiv så är det bara bra. Mm. Och sen utvecklingsperspektiv så är det också bra, för man kan utveckla sig själv och liksom fokusera istället för att stressa in i saker. Så man måste hitta sin egen rytm, känner jag, som fighter då. Inte för att jag är det, men om man tittar på de som är fighters så är det viktigt att inte stressa in i saker. Är du en fighter som känner att, ja, men du behöver gå 4-5 matcher per år, fine, då ska du göra det. Men känner du att, nej, men jag behöver liksom det här och det här och det här, jag vill gå 2 matcher, det passar mig bättre, då man måste lyssna på sig själv, tycker jag.
Ja. Nej, det är väldigt viktigt att göra det. Så hur var det att producera gala nummer 2 under pandemi? Vilka läxor hade ni tagit med er från den första?
Vi hade gjort samma hemläxa, men vi hade några fler utländska fighters som skulle komma in, och där hade vi enormt problem med att få hit dem. Och inte bara de som, vi hade en long haul flight då med 2 brasilianer. Vi försökte verkligen undvika, men det gick inte att undvika den matchen. Jag menar, Kenneth Berg mot Antonio Trocoli kommer att vara en supermatch. Den kan jag också tro att det kan bli liksom väldigt, väldigt, en av toppmatcherna vi har haft i Superior. De är väldigt hungriga, de har liksom, båda vill verkligen statuera exempel. Och de var ju med i första matchen de möttes, var ju på UFC Contender Series, eller Dana White's Contender Series, och för UFC-uttagningar. Och där Antonio Trocoli vann, men vinsten togs ifrån honom på grund av att han åkte dit för någon substans som var olaglig. Sen visade det sig att den substansen fanns i verktygen som nyttjades för att mäta, så han blev frikänd från den.
Aha.
Ja, men vinsten då gavs inte till honom.
Okej.
Så ja, det är en soppa det där, du kan gå in och
läsa. Ja, det där var mer än vad jag visste faktiskt. Jag hade ingen aning.
Och nu var jag är inte 100%. Nej. Det är vad jag har liksom försökt samla ihop, sen kan det kanske inte stämma, men det är den informationen vi har. Som vi har fått från hans manager också. Hur som helst så är ju, han är ju liksom avtjänat sitt straff och allt det här nu. Det var ju flera år sedan. Nu får de tävla, och då ska då vi flytta hit matchen till Superior istället, där de får liksom göra, vad ska man säga, en hämndmatch, eller inte ens det, men däremot med kanske så här statuera exempel liksom. Kenneth Berg, han nu sist var i sin livsform, så var ju synd att inte matchen blev av. Men han kände sig verkligen taggad, han liksom, det var ju inte han i förra matchen, han kommer vinna. Och Antonio Troccoli, han är en lite kaxigare approach. Han säger att jag kommer statuera exempel för andra gången. Och liksom väldigt så här, liksom mer så här efterjagande. Medan Kenneth Berg är lite coolare och lite lugnare, liksom, lite mer low key. Så ja, men däremot så är båda otroligt taggade för den matchen. Tyvärr så kom Antonio Troccoli till flygplatsen. Han var på en reklaminspelning i Sao Paulo. Därifrån skulle han flygas till Sverige då. Och hans coach kom från någonstans närmare Amazonas och skulle då flygas in till Sao Paulo för att de skulle tillsammans flyga till Europa och Sverige. Vi hade ju gjort vår hemläxa. Vi hade pratat med flygbolaget där de skulle mellanlanda i Frankfurt. Och pratat om liksom själva transitperioden och covid-tester, hur lång tid det behövs. Det var 72 timmar där och sen var det transit 24 timmar. Och de skulle bara mellanlanda ungefär 2 timmar där. Och de hade tagit covid-tester innan 24 timmar liksom, innan de landade. Så det var ju helt safe och det skulle inte vara något problem. Men personalen i check-in där släppte inte på dem på planet på grund av att det är så hög smittrisk i Brasilien och det står att de är brassar i sitt pass, så då får de inte flyga in i Europa, säger de, och de får inte flyga till Sverige. Men det här var ju elitidrottare, de hade fått work certificate från oss, så de skulle utöva sin profession i Sverige som professionella idrottare. Men de tittade inte ens på det, utan de bara avfärdade hela situationen. Oj. Och jag fick ett samtal 5 på morgonen av min kollega som sa, du, vi har problem. Antonio och hans coach kom inte på planet. Main event och precis typ några dagar innan invägningen. Så vi började sätta oss 5 på morgonen och började liksom jaga runt efter olika stationer för att rädda det här och få hit dem. Så hans team i Brasilien, bland hans manager, var jättededikerad. Han åkte själv till, vi skickade honom till ett hotell. Han fick sova över natten. Och vi satt och hans manager och vi här då, det var ju natt där, satt och jobbade fram tills deras morgon då för att hitta andra rutter då för att få hit honom. Så vi ringde runt i så här, vi hittade en rutt som vi trodde mest på. Det var via Schweiz, Zurich, där vi ringde svenska ambassaden i Schweiz, vi ringde schweiziska ambassaden i Sverige och de ringde också schweiziska ambassaden i Sao Paulo. Nu vet jag inte om det var Sao Paulo eller Rio, men i Brasilien i alla fall. Och alla sa det är helt grönt, det finns ingen restriktion att vi inte kan släppa in dem, de kan bara passera liksom. Och så länge det är liksom inom 72 timmar eller 24 timmar transit och att de har covid-tester som är 72 timmar giltiga inom 72 timmar, så är det inga problem. Vi kontaktade flygbolaget och de hänvisade till en länk på sin sida och sa det här är absolut, de var väldigt bestämda, det finns absolut inga hinder för dem att komma hit. Så vi sa okej, då beställer vi nya biljetter. Så vi beställde nya biljetter, skickade dem till honom. Han gick och tog nya PCR-tester, för i Sverige är det bara 48 timmar då. Du måste ha giltiga PCR-tester inom 48 timmar, då hade han redan tagit dem en dag innan. Så han var tvungen att göra det på morgonen, sen gå till check-in. Släppte inte på han igen. Så då brann jag även de biljetterna inne då. Och sen försökte vi en tredje gång via ett annat flygbolag, så det tredje flygbolaget, och en annan rutt via Lissabon i Portugal. Och även där blev det stopp. Och Antonio var gråtfärdig. Jag tror till och med han grät faktiskt. Och hans manager sa, jag har aldrig sett honom gråta förut. För han var så frustrerad och liksom laddat, vet, bantat och liksom springer runt på flygplatsen nästan 24 timmar. Och vi höll ju på 22 timmar och få hit honom, försöka få hit honom. Liksom 6 biljetter senare så det gick inte. Och sen plus liksom hotellkostnader och liksom inrikesflyg för dem tillbaka och hans coach och, ja, det blev en jobbig historia. Men det kommer bli ännu mer spännande då för att se dem nu i höst och vinter. Så att jag tror att förväntan inför den matchen kommer bli större. Atleterna, de själva är ju mer och mer taggade. Så att jag tror att vi kommer kunna bygga upp en lite intressant historia kring det här också på grund av situationen som hände. Så att folk och fans kommer få se en fantastisk match mellan 2 väldigt intressanta fighters.
Det ska bli väldigt spännande att se.
Ja.
Det ska det absolut bli. Jag tänker, för det skulle ni köra fler galer i år? Alltså ni kommer köra, ska ni upp till 3 eller 4 event per år, eller vad är planen?
Ja, i år så vill vi köra 3 evenemang. Så vi har redan betat av 1. Och Två dagar efter den så blev det ju tillåtet med 50 pers i publik. Vi fick inte dispens att flytta den en vecka tyvärr. Så nästa event hade vi planerat till 4 september.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Nu funderar jag på om vi ska flytta den till 25 september för att tydligen ska restriktionerna lätta i slutet på september. Och det blir tillåtet med mer publik då.
Okay.
Så förhoppningsvis kan man ha lite mer publik den 25 september, så att det är det vi tittar på just nu. Och sen så har vi alltid ett evenemang samman med fitnessfestivalen då, under deras lördag under det evenemanget. Just det. Så det brukar hamna första veckan i december. Och i år är det 4 december som är planen då. Och sen nästa år vill vi öka det till 4 evenemang. Men det är ju lättare sagt än gjort också. Det är enormt mycket jobb och det är 3 månaders förberedelse inför varje event. Så att det kommer bli en helt annan produktion. Dubbelt så tufft än tidigare. Men jag känner att det är en utmaning. Men jag menar, vi har ett väldigt tight team. Vi har bra samarbetspartner. Jag menar, vi har Nent och Viaplay och TV10, vilket är vår största partner och enormt fönster ut. Så vi är otroligt tacksamma för det samarbetet. Och vi gör fantastiska produktioner tillsammans. Och du har ju varit med och tittat på dem och suttit och kommenterat. Och jag menar, eventteamet och TV-teamet har ju verkligen blivit tajtare och tajtare och tajtare. Produktionen blir bättre och bättre och bättre. Så det förra evenemanget produktionsmässigt, både när det gäller TV och event, var ju vårt bästa hittills tycker jag. För att allting flöt på smärtfritt, alla känner varandra nu och NEP-teamet då som hyrs in, de har ju varit med sedan innan samarbetet med Viaplay till och med vår liksom, Jan-Ove Karlsson, hans kamerateam, och det hade vi redan innan nämnt. Så att vi har verkligen ett sammansvetsat team och vi har hittat ett koncept som verkligen är liksom tajt och bra. Det går alltid att utveckla det vidare, men nu har vi liksom kommit till en nivå där man kan säga att man är rätt nöjd. Men nu kan man ju börja steppa upp det istället för att tänka på liksom detaljer kring och få ihop det. Nu har vi fått ihop pusslet, nu kan vi börja utveckla. Och sen har vi ju då Betsafe och vi har Gigger och vi har bra partners med oss. Så jag tror att det är en utmaning, men jag tror att framtiden ser väldigt ljus ut. Sen inför det här eventet så hade vi otroligt medial räckvidd. Vi syntes ju mer än vad jag tror vad UFC gjorde sin första event när de hade världens största PR-byrå. Vi syntes ju liksom T4 Sporten, 3 minuter reportage i nyheterna med Simon Sköld och Robin Roos. TT gjorde ett reportage om Trocoli och Kenneth Berg-matchen i mars eller april redan. Gick ut brett över hela Sverige. TT gjorde en grej till i samband med Robin Roos-intervjun. Och gick ut också brett över hela Sverige. Robin Roos var ju med på Godmorgonsoffan i TV4. Nyhetsmorgon heter det, TV4. Och 3 timmar innan han skulle väga in. Och då har han ju liksom bantat 20 kilo i 10 veckor. Och sitter och levererar i TV. Så, nej, men vi hade jättebra medial räckvidd och närvaro i press och media.
Vad var det som gjorde att ni hade det? Vad är skillnaden nu jämfört med innan?
En ny PR-strategi och vi har en ny PR-chef också, Marcus, som är väldigt dedikerad och liksom verkligen ihärdig och bearbetare. Så att det kredde ni till honom. Han gör ett jättebra jobb. Och sen har vi också gjort en annan approach kring hur vi ska profilera oss och profilera atleterna och för att få ut dem. För det är viktigt också för atleterna att synas och höras.
Just det.
Vi vill ju liksom bygga svensk MMA. För att om vi gör det så kommer det generera till alla, både atleter och de som är runt MMA. Mm. Och arbetar med MMA. Och även andra organisationer och allting. Så ju mer vi bygger, desto bättre blir det för alla. Så därför vore bra om alla tänkte ur det perspektivet också. Vi måste liksom bygga, vi sitter i en MMA-pöl. Vi behöver ju liksom bygga vidare på den och göra den till en sjö så att alla kan sitta i den liksom, istället för att plaska i en liten damm.
Mm.
Och därför gäller det att alla är verkligen dedikerade och tänker på hur vi kan bygga MMA tillsammans. Och sen det blir bra för våra atleter, det blir bra för alla. Och det här är ett steg i det. Jag tror att det är viktigt också att synas medialt för att öka sporten på trovärdigt sätt också.
Ja. Du tog ju klivet in i MMA-förbundet här också.
Ja, jag tog inte klivet in. Men de blev invald.
Ja. Hur gick det till och hur var den processen?
Jag fick en förfrågan om jag ville, ganska kort in på årsstämman. Om jag ville ta på mig uppdraget och... Jag har ju varit involverad i svenska MMA ganska länge och jag har ju varit involverad också i SMAF när det startade redan innan, Samhällsjö Wrestlingförbundet och sen SMAF. Jag har varit med i periferin hela tiden och fått liksom jobba mot länsstyrelsen och så här också. De har varit på våra evenemang och 5 av våra evenemang var under undersökning när de skulle utvärdera ifall kampsport eller sporter med slag mot huvudet skulle fortsätta arrangera tävlingar eller MMA-förbundet skulle få ett permanent tillstånd. Så de utvärderade ju allting och då vi hade ju bjöd in dem till alla evenemang och vi hade en delegation på 5 galor tror jag som besökte oss. Så vi har ju varit involverade i periferin, inte för att vi har velat vara politiskt aktiva utan bara för att vi har varit tvungna att vara det för att bygga sporten. Sen har jag varit matchmaker i förbundet också, så att jag har god insyn i vad förbundet har gjort tidigare. Ska säga ganska djup insyn i allt som har hänt. Och jag har ju varit involverad i svensk kampsport länge, svensk MMA. Så att jag såg den möjligheten när jag pratade med min fru och hon sa så här, har du verkligen tid till det här? Hon brukar säga att jag är liksom så här, vissa hobbies att samla på liksom frimärken, jag samlar på projekt och jobb. Och det är lite så också. Jag tycker om att det händer mycket grejer. Men här såg jag möjligheten till att kunna utveckla svensk MMA och kunna bidra till den. Så det var därför jag liksom tog på mig det här uppdraget. Jag har ju 2 små barn också. Och jag har liksom 17 jobb nästan. Så det här tar ju väldigt mycket tid ifrån mig. Men kärleken till sporten är egentligen anledningen till att jag hoppar in och tar på mig även det här uppdraget. För jag tror genuint att jag kan bidra till att utveckla svenska MMA och svenska MMA-förbundet.
Så vad är det din roll innebär och vad är det du får möjligheten att göra nu?
Ja, för mig är det jätteviktigt. Frågor som jag brinner för är demokrati och transparens. Jag vill ju liksom utveckla de aspekterna i förbundet. Sen vill jag också att det här ska bli SMAF 2.0. Jag vet inte om jag sitter 1 år, 2 år eller hur jag sitter. Jag är ju invald och man kan ju välja bort mig och rösta bort mig. Och jag har inga problem med att bara sitta 1 år. Jag vill bara göra så gott jag kan under det här året. Och skapa bra förutsättningar för framtida styrelser. Och arbeta en bra grund för framtida styrelser. Där vi kan ha liksom ett demokratiskt förbund. En transparent förbund som arbetar för sina medlemmar, föreningar. Det är jätteviktigt. Och jag har också varit involverad i föreningslivet. Jag har ju varit ordförande för MMA-klubben Forza Fighting sedan 2006. Jag bildade den föreningen som ordförande, suttit som ordförande sedan dess. Jag har själv tränat MMA sedan 2003-2004 och något liknande. Så jag har ju varit involverad i föreningslivet länge. Och dock tränar jag inte så mycket längre. Men så jag tror att alla de aspekterna, den erfarenheten som jag har, kan addera väldigt mycket till förbundet. Och jag menar, för mig är det jätteviktigt att skapa bra förutsättningar för våra medlemmar, våra atleter. Och det kan vara motionärer, amatörer och proffs. Inte bara proffs eller inte bara amatörer, utan även motionärerna. För det är motionärerna egentligen, det är de som är våra medlemmar, det är den största basen vi har. Så jag vill ha ett förbund som arbetar och främjar svensk MMA och svenska MMA-atleter, oavsett nivå på dem. Så det är det jag brinner för och det är det som jag kommer göra allt för att skapa under det här året jag sitter. Sen får vi se om jag sitter längre eller inte. För mig är det bara viktigt att kunna göra så mycket som möjligt under det här året och göra det bra.
Spännande.
Mm.
Det är liksom nytt men ändå inte nytt.
Ja, exakt.
Om man säger så.
Nytt men inte nytt, exakt.
Ja. Nej, men grymt. Det ska bli väldigt kul att se och följa vad som händer under det här året och om det blir fortsatt och hela den biten.
Blir det fortsatt får jag ta en funderare kring det med min fru, men för mig är det jätteviktigt att vi bygger en grund som ja. Är stabil och som är utvecklande och skapar en sund MMA-miljö. För vi vill ha en sund MMA-miljö. Det är trots allt många ungdomar som tränar. Många har våra atleter som förebilder. Och det är en tuff sport. Det är många som inte gillar MMA på grund av sportens natur. Sen kan vi ha liksom, man kan dissekera alla fördomar och jämföra med andra farligare sporter och sådär. Jag tycker vi är passé det. Nu ska vi bara se till att bygga på den grunden vi har och bygga vidare på den. Och skapa bättre förutsättningar egentligen. Och det är det vi ska göra. Och få MMA att växa.
Hur ser du skillnaden om vi backar så här 10 år kontra idag? Hur många unga som håller på med det?
Den största skillnaden skulle jag säga idag är att de som förut var hemma och är det fortfarande på visst sätt, det är ju slutstationen för all kampsport och alla som vill tävla på elitnivå börjar ju alltid så småningom med MMA, för det är liksom den ultimata kampformen. Inte för att missunna de andra kampformerna, men du har ju liksom en dynamik och en multi, vad ska man säga, multinivå på MMA som inte andra kampsporter har. Du har ju liksom 4 olika sporter inblandade och så har du en fysdel och så har du en mental del, så det är väldigt komplext. Och den multidimensionella komplexiteten är också både för- och nackdelar för sporten. Det är svårt att förstå den, skapar mycket fördomar. Men när du väl börjar dissekera detaljer kring teknik och strategi så växer ju ett intresse. Så det gäller för oss att informera om sporten för att skapa en större acceptans. Sen är det självklart, det är mer en normfråga om man säger så. Alltså det är mer vad man själv tycker och inte tycker om en sport, om man gillar det eller inte. Men det kommer ju, alla gillar ju inte fotboll, alla gillar ju inte backhoppning och så. Men därför är det jätteviktigt också att liksom bara informera om sporten, tycker jag. Förlåt, jag glömde din fråga.
Nej, skillnaden på unga och som håller på med det nu då?
Skillnaden nu, tycker jag, största skillnaden är att de som börjar tävla MMA har börjat som MMA-fighters och inte börjar tävla i andra sporter och sen så utvecklar de sig inom en viss kampsportsgren som de blir elit inom och sen hoppar de över till MMA och börjar tävla som proffs. Idag är de flesta börjar som MMA, alltså börjar med MMA. Sen är ju de utövarna ju betydligt mycket större idag. Sporten är ju betydligt större idag än vad det var för 10 år sedan. Så antalet medlemmar och föreningar är ju mycket större. Det är fler som utövar. En annan aspekt, motionsformen kring MMA, en väldigt växande fysisk, alltså fitnessgren kan man säga nästan, en fitnessdel, en träningsmoment som är enormt mycket, alltså du anspelar på kampsporten men du tar bort kampmomenten. Och den växer över hela världen. Så det är just fysdelen är också väldigt intressant kring MMA, för det kommer också öka intresset för det hardcore MMA, nu hur man kallar det för det. Och sen när man det är som en annan skör, när man kontaktar sponsorer så är det helt annorlunda idag än vad det var för 10 år sedan. Och media. Där tycker jag är en av de största skillnaderna. Om jag tittar på DN, när vi hade på Fryshuset så ville ju DN se liksom kopplingar till kriminalitet och våld. Och de gick därifrån när de inte fick någon våldkoppling. Så sa de bara, var det bara det här? Så gick de. Ordagrant. Och det var ju lite så här ledsamt. Och när vi hade på Fryshuset så kunde ju liksom till exempel DN ringa till, eller andra medier ringa till Fryshuset och Anders Karlberg och säga, så hur kan ni tillåta det här våldevenemanget var i er antivåldorganisation och inom ert hus, liksom under ert tak. Han bad ju dem dra åt helvete ordagrant, och det var ganska roligt, men han var ju speciell och sådär. Men vi uppskattade ju att vi hade honom liksom, som stöttade oss, som hade våran rygg så att säga. Men idag så hade vi liksom ett reportage och en intervju med mig i DN där man pratade om Superior Challenge och MMA. Och det var ju liksom, det var ju väldigt intressant och stor skillnad.
Vi har ju en riktig legendar inom svensk MMA som nu valde att pensionera sig. David Bjelkeden tänker jag på här. Ni har ju haft en lång resa tillsammans. Vad var din första match med honom som du bokade?
Första matchen egentligen som jag bokade som inte blev av var ju David Bjelkhed mot Joakim Hansen.
Ah.
Som skulle gått på K1, ah. Rumble of the Kings då, som heter. Men jag träffade ju David strax efter, vi började samarbeta strax efter hans match i Pride med klädmärket Superior Wear. Mm. Och sen så försökte jag få ihop en match med honom och Joakim Hansen, båda accepterade. Men efter att Pride blev uppköpt av UFC så blev det lite komplikationer med avtal. Mm. Och det var ju massa fighter som var i limbo. Joakim Hansen lyckades ta sig loss från kontraktet, tror jag, den enda fighten någonsin som har gjort det. Men David satt kvar i det kontraktet och sen så gick det ut efter ett år och då rann allting ut i sanden. Men båda accepterade och det hade blivit en jävligt bra match, ja. Alltså. Och då var ju Joakim Hansen på sin topp också i Japan. Han hade kört på Pride och Bushido, Pride Bushido, och sen gick han i Dream. Så han var ju en stor stjärna där. Och David hade gått i Pride syns, och svensk MMA-pionjär. Han var ju stort namn i Sverige. Så det hade blivit en supermatch.
Ja. Det är den här som om vi hade fått se den. Den kommer alltid sitta kvar där. Om vi bara hade fått den.
Sen så David gick ju på första Superior 6. Efter att han gick i UFC. Så däremellan gick han i UFC-match. Och sen så var det dags för Superior. Det var för första event som vi körde på Hovet 2010. Och första eventet vi hade bur också. Då mötte han Daniel Acacio.
Just det.
Och sen har jag ju kört i Superior efter det. Mm. Och för oss är det nära att ha en så pass dedikerad pionjär liksom. David är en legend i Sverige och hatten av till honom. Han har tävlat i 20 år som proffs.
Mm. Det är otroligt.
Det är inte många som har gjort det och liksom fortfarande kämpade på fram tills i år. Så det är verkligen all kredd till honom. Och 40 matcher nästan, 39 matcher hade han. Som proffs. En till så hade det blivit 40. Ja.
Vad var din tanke när han sa att han skulle lägga ner?
Det är klart det blir lite ett tråkigt avsked ungefär. Mycket känslor vad vi har ju liksom jobbat ihop i sen 2006. Vi har ju vuxit ihop alltså inom MMA-världen tillsammans och liksom, vi har hjälpt varandra, vi har liksom varit kollegor på olika sätt liksom. Och sen har jag varit ett värdefullt tillgång till Superior Challenge som atlet. Han blev mästare också. Och så är det klart, det är lite tråkigt avsked liksom.
Ja.
Men jag förstår ju självklart och respekterar hans beslut. Och det är ju hans beslut att ta. Och för oss är det ju värdefullt att ha haft med honom under alla de här åren bara. Så vi får blicka tillbaka och titta på hans tidigare matcher och sådär.
Det är en häftig karriär, alltså det har varit väldigt roligt att följa han. Där kan man verkligen snacka om att vara med när det bara var det här, det är bara våld och gangsters. Så han har ju verkligen gått den här, men en häftig resa liksom.
Ja, vi har ju hållit på och jobbat många intressanta svensk derby med David.
Mm.
Så vi hade ju han mot Per Eklund som vi försökte få till under 3 evenemang.
Okay.
Och David signade ju första gången, men vi lyckades inte få till det. Och vad var det mer? En annan intressant svensk derby. Han skulle ha mött någon annan svensk. Vi har haft några svensk möten med honom som han har varit på liksom, och som hade blivit väldigt roliga att få till. Men tyvärr så blev det inte av.
Nej. Vad har du för drömmatchningar annars? Om du bara får säga hej vilt liksom, välja över organisationer och allting, vad hade du velat?
Alltså jag är ju så här, jag är ju stort fan av Joakim Hansen. Jag är genuint ett stort fan av honom och älskar när han var på topp i Pride liksom.
Mm.
Så jag har ju lite grann haft en drömmatchning med honom på Superior. Han gick mot Sami Aziz, han har gått mot Diego Nunes. Så för mig var det ju en jättestor grej. Och sen du vet alla de andra liksom, Sami Aziz, David Beckett, har haft dem på kortet. Det betyder enormt mycket. Jag menar Talis Latis, Freynes Kuder, och vi har haft många stora fighters på Superior. Men jag är ju så här, jag började ju, mitt intresse för MMA, något som fick fart i det, det var ju Kazushi Sakuraba. Och han fick mig bli intresserad av grappling också. Och det var ju för mig ett steg in och liksom in i den kommersiella biten för MMA, för han väckte stort intresse i mig. Så det är ju en drömmatchning, men han är lite för gammal nu och han ser ut som en mumie med alla skador och sådär. Och de har ju tyvärr matchat honom lite för mycket. som inte de borde ha gjort och så. Men jag vill säga, om han hade varit liksom 15 år tillbaka eller 20 år tillbaka i tiden, så hade det varit en drömmatchning av honom på kortet. Det spelar nog inte så stor roll. jag är super fan av honom och nej, men det hade varit en jävligt spännande grej. Och för de som inte känner till honom, så han ju liksom, kolla upp han.
Ja, verkligen. Det är bara att googla direkt. Det är en riktig legendar från Japan. Alltså, det är Gracie Hunter.
Ja, exakt. Ja, han gick i en match mot Hoyce Gracie 1,5 timme.
Ja.
Utan begränsningar i Pride.
Och där var det också, det var ingen tid. De var bara tvungna att avsluta den till slut. Var det något sånt? De fick ändra på reglerna att de kommer kunna fightas hela dagen.
Nej, men de ändrade ju reglerna och båda fick ju tycka mycket om regelverket. Och jag tror Hoyce och de drog in lite olika regler. Det var nog deras förslag att köra liksom no limits, ingen tid, no time limits och bara på avslut. Det var en väldigt lång match, men en väldigt intressant match om man orkar titta på den faktiskt. Den finns säkert att få tag på nu. Jag har ju kikat på den ett par gånger, jag tycker den är jätterolig. Sen är ju alla andra hans matcher. Jag menar, sättet han passerar guard på liksom, ja, till exempel.
Det blir helt vilt.
Ja, det är helt vilt. Annorlunda kreativt liksom.
Ja, jag minns matchen också när han sliter armen och led på Henso.
Ja.
Och du vet som hänt, bara, nej, det är inget problem. Mannen, din arm är åt helt fel håll.
Ja, men han gjorde det med en annan av Gracie-bröderna också. Han bröt armen på två av dem, tror jag. Kommer inte ihåg vad han hette den andra. Nej, men han var otroligt intressant fighter och otroligt kreativ fighter. Och en showman. Och han, intressant är, han kommer från pro wrestling sidan, alltså pro wrestling i Japan. Så han kommer ju från fake matcher egentligen, alltså påhittade matcher som då, fast han hade ju brottat bakgrunden och catch as catch can, tror jag han körde, och lite sådana aspekter, alltså hybrid brottning och fighting och så. Men att han gick över till MMA och briljerade tycker jag var fantastiskt att se. Då visade han att han är en talang på riktigt liksom, och riktig krig i hjärta. Man ser hans matcher mot Wanderlei Silva där han liksom blir demolerad nästan och vägrar ge upp, och lite den här japanska mentaliteten liksom, så att man ska inte ge upp utan man ska bli avslutad, och det är fult att ge upp. Och liksom man bara ser honom och åka på liksom all den här liksom enorma påfrestningen som han fick stå ut med och liksom klara av det, är ju liksom, det var otrolig fighter.
Ja. Nej, det är mycket minnen. Jag måste nog nästan sätta mig och kolla på det. Jag tror att ni som har UFC Fight Pass kommer kunna se den där, för de har ju hela Pride-biblioteket också. Så det är nog bara att hoppa in på den. Jag vet dock inte vilken gala det är, men det kan man verkligen
han har ju sig fram. Han tävlar i många galor, nästan alla deras evenemang.
Nej, jag tänkte vilken gala just den var.
Ja.
Just den matchen. Nej, han var ju med i majoriteten. Alltså otroligt många där var han med och körde på.
Jag är ju superintresserad av gamla Pride. Jag älskar ju Pride. Och jag menar, alla stora stjärnor var ju där innan de gick över till UFC.
Ja.
Och om man tittar på typ en väldigt okänd fight som Vovchanchin. Igor Vovchanchin. Alltså föregångaren till Fedor.
Ja.
Han tror jag gick på... Han har nog rekordet på... Har gått på flest Pride-matcher. Jag tror han missade 2 stycken av alla galor. Jag tror han hade 34 galor. Han gick på 32 om jag inte minns fel. Och liksom en sambokille, en kickboxare, världens största händer, kort, fyrkantig, superexplosiv. Jätteintressant fighter faktiskt. Sen så Fedor då, självklart. Alltså, hans matcher var också otroligt intressanta. Hamnade i konstiga situationer och lyckades överleva, klara sig och vinna.
Det var väl han som landade på huvudet också?
Eller random man gjorde en dragspels suplex på honom.
Nej, det är galna matcher där. Och regler, vilka regler skulle du vilja se? För jag är ett stort fan av knä, alltså när det är på marken. Det är med sockerkicks, absolut, den kan man skippa. Men knän, det är verkligen någonting som jag personligen förstår inte riktigt problemet med att knäa någon ifrån den vinkeln. Om man ändå kan dunka ner armbågar ifrån mount och liksom hela den biten. Hur ser du på det?
Ja, det är väl lite pest eller coolare, ska jag säga. Ja. Alltså, om jag ska titta på det som arrangör, ett perspektiv, och jag ska titta på det som ordförande för Svenska MMA-förbundet, så är det två olika saker. Ja. Men om man bara tittar på skademässigt, så är armbågar väldigt förödande i mount och alltså i grappling-situationer på marken, så kan det vara väldigt förödande och det kan vända en match till fördel för någon som kanske har legat i underläge, som då hamnar i ett överläge genom armbågar på marken. För det krävs ju väldigt lite avstånd. Jag menar, det behöver bara några centimeter för att kunna öppna upp ett cut på motståndaren som då kan då leda till att matchen stoppas. Det är mycket svårare med armbågar stående. Då måste du komma in på korta distanser. Mycket mer skicklighet då för att kunna prestera med armbågar stående. Och åsamka liksom effekt. Och det förstår jag stående, tycker jag. Det gör jag för armbågar. Jag är lite emot armbågar på marken faktiskt. För jag tycker inte det bidrar till någonting. Det blir lite eventuellt blodigare matcher som kanske tilltalar en amerikansk publik. Jag är inte för armbågar på marken. Och jag är lite grann som det är där kanske. Lite vinklad. Jag gillar ju i så fall föredrar då knän på marken. Men stomps och soccer kicks är ju inte bra heller. Utan...
Nej, den är ju grov.
Ja. Så jag skulle väl säga knän på marken skulle jag tycka är bättre än armbågar på marken, både ur ett skadeperspektiv samt det, sen klart det, knän är alltid hårdare än armbågar, men armbågar är vassare, så öppnar upp mycket mer, mycket effektivare egentligen. Men ja.
Sen är det ibland är det där don't play the game, att de sätter ner en hand och sen helt plötsligt har de kommit upp och så sitter ett knä och så är det i slutändan samma problem som om man hade stått på knä och fått knät liksom.
Ja. Men
det är lite matcher som går lite konstigt där. Vi hade inte haft en champ i Aljamain ifall knäna hade varit tillåtna.
Vad säger du för?
Vi hade inte haft en mästare i Aljamain Sterling på grund av det här kontroversiella knät från Piotr Jan då, som vart en av. Det är vad det är. Men jag är nog, där gillar jag verkligen Pride. För de hade ju istället inga armbågar. För att det just öppnar upp för mycket cuts, exakt som du säger. Så de vill ju ha, det är intressant att se hur de liksom accepterar den ena och inte den andra, åt vilket håll de tänker. Den ena ger mer blod, den andra kanske kan ge mer skada. Men samtidigt sitter en spark, så är ju det som ett knä.
Ja, absolut.
Även när du är på marken liksom.
Ja, men... det är något som man får utvärdera. Man behöver forskning till. Och analysera egentligen effekterna av det. Det är väl lite två sidor av samma mynt kan man säga.
Ja, exakt. Sen har vi Pride-fans som gillar
ja, exakt.
Kolla.
Men soccer kicks och stomps är ju lite för brutalt. Liksom, och det tycker inte jag heller passar in på sporten. Liksom.
Nej, det är nog alltid den som har varit magstarkast för mig. Och titta när den kommer. Men knän har jag aldrig haft problem med. Men just den där, den kan bli så här, okej.
Som du är inne på också, det här med trepunktsregeln. Och det har ju alltid utnyttjats på fel sätt. Och det har blivit mycket mer restrikt nu. Och man har anpassat regelverket till att liksom försöka kringgå. Att man inte nyttjar det. Och det är också viktigt och bra för sporten.
Ja, verkligen.
Ja, för det har ju varit ett problem att man utnyttjar trepunktsregeln.
Nej, jag tycker det är skönt att det börjar gå ändå till ett visst håll. Och det är bara ett tecken på att det är en ung sport. Man måste tweaka och förändra reglerna så att de också passar sporten, för den utvecklas ju hela tiden.
Absolut. Den moderna sporten växte ju fram med UFC 93. Exakt. Var det 92, 93?
Ja, nu kommer jag inte exakt ihåg.
Någonstans där. Men det är en ganska ung sport. Ja. Titta på fotboll liksom, hockey.
Lite några år äldre. Några år mer på nacken.
Så att vi gör ju ett bra jobb ändå som krigar på liksom under de förutsättningarna som finns. Men därför är det också otroligt viktigt att liksom bygga MMA. Alla gör det lokalt. Liksom. Men Sverige är en stark MMA-nation i Europa.
Verkligen.
Jag skulle säga att vi är näst största MMA-nationen i Europa efter England. Trots att vi bara är 10 miljoner människor. Vi har ju väldigt många framstående internationella atleter. Väldigt mycket MMA-aktivitet här. Dels kan det vara på grund av föreningstänket och föreningsarbete som vi är vana vid här i Sverige, som inte kanske finns på andra platser, men det ska vi också liksom ta till oss. Sverige är en stor MMA-nation.
Vi är så stora MMA-nation att till och med Norge snor våra fighters. Det är det var så roligt när vi var i UFC Köpenhamn där, så började jag snacka med de norska. För de var ju så här, nej men jag är vår fighter. Och till slut så började jag komma argumentet till varför de inte var det. De skulle förklara då att Uddevalla någon gång i tiden typ tillhörde. Jag bara, okej. Vi kan gå tillbaka till vikingatiden liksom, om det är det ni vill.
Ja, men Norge har också väldigt mycket bra fighters faktiskt.
Ja, men verkligen. Och de växer ju. Alltså Frontline gör ju en riktigt bra jobb där borta.
Och det är flera klubbar som gör väldigt bra jobb. Inte bara Frontline. Men Frontline är den som syns och hörs från de mest framstående av. Men jag menar, Kenneth Berg, Håkon Foss som nu blev Superior Challenge-titelhållare i vältervikt. Emil Mik. Det finns ju en uppsjö av duktiga fighters. Så att det som är free agents då.
Ja.
Nu vet jag inte om Emil är det, men alla andra är det.
Emil är fortfarande signad i UFC, va?
Ja,
det jag tror han. Det. Jag tror att han ska ha, för jag för mig att han vill ha någon match. Han kallade ut Cowboy nyligen.
Mm.
Så då måste han fortfarande ligga under kontrakt, annars hade det varit en väldigt konstig grej att räcka upp handen för. Ja. När han blev av med Diego Sanchez så var Emil Mäck där och sa Viking versus Cowboys.
Ja, men Norge överlag har ju väldigt bra fighters och väldigt bra bas och men Finland har ju superbra fighters. Kolla Nico Schönbeck som var här och körde mot Morad Moreno. Stentuff kille. Och även Danmark har många bra fighters. Så titta på Island, liksom, en liten nation med väldigt få människor som ändå presterar en sån liksom Gunnar Nelson.
Ja.
Så att Norden är liksom en bra, om man tänker på Sverige som en hub, eller Stockholm som en hub för Norden, om man ska vara kaxig och säga det, och se liksom hela Norden som en helhet, så har vi ju liksom väldigt bra bas för bra fighters. Absolut.
Spännande framtid också, mycket unga fighters. Vi har ju Bartosz som fightas hos dig. Hoppas vi får se honom gå match under nästa gala.
Ja, Bartosz åkte ju på en knäskada tyvärr. Han är ju 7-0 i rekord och en väldigt så här, bubblande het hett namn i de svenska MMA. Han går lite under radarn, han är väldigt ödmjuk och liksom gör inte mycket väsen för sig, av sig och lite filosofiskt i sitt tänk. Väldigt, väldigt fin kille. Jag tror att vi kommer se väldigt mycket av honom. Han har ju, man ser bara toppen på isberget. Otrolig träningsvilja. Och det är som sagt alltid i slutändan det som avgör.
100%. Sista frågan här. Hur ser framtiden ut för Superior? Vad kan vi förvänta oss?
Vi kan förvänta oss att Superior kommer fortsätta utvecklas som vi har alltid gjort i alla år, och att Superior kommer värna om svensk MMA och våra atleter framförallt, och Superior kommer kriga för att skapa en bra plattform för våra svenska fighters att tävla på under trygga förhållanden på hemmaplan mot internationella fighters. Superior då har ju tagit steget ut och blivit lite mer från att vara en nordisk gala, eller en svensk gala, till att bli mer nordisk gala. I och med också vår partner som expanderar, tv-partner Viaplay som expanderar, så tar vi in också nu lite bredare upptagningsområden och tar in fighters från hela Norden. Och de har också expanderat till Baltikum och lite flera olika länder. Och i och med deras expansion så växer också Superior. Och därför måste vi också bredda det. Men Sverige är vårt hjärta och det är vår bas. Och vi kommer ju alltid vilja ha liksom intressanta svenskmöten och även intressanta norskmöten kanske och så vidare. Men Superior kommer fortsätta växa och leverera underhållning och utveckla underhållningen för MMA-fans.
Vad spännande. Jag ser redan fram emot nästa gala.
Ja, det gör jag också faktiskt. Ja.
Får vi se när vi sätter oss här igen och pratar och summerar allting som har hänt. Det kommer bli fortgående. 40 år sitter vi här igen. Kommer du ihåg pandemin? Pappa, jag har glömt bort det.
Vi gjorde två galer.
Ja, exakt.
Eller kanske tre. Jag
vet. Nej, det är fortfarande, vi vet ju inte.
Man vet ju aldrig. Osäkra tider.
Ja, men verkligen.
Stort tack för att du uppmärksammade mig och Superior.
Ja,
och
MMA-förbundet. Absolut. Nej, men tack för att du ville komma hit och hänga i min poddhörna här och få till en MMA-podden special. Det är alltid kul att snacka med dig och det är alltid roligt. Nu vet ju inte jag om jag kommenterar några mer galor hos er, för jag har ju officiellt sagt upp mig från Viaplay.
Just det.
Men jag har inte stängt några dörrar. Jag har sagt att om ni vill ha mig inför ett speciellt event så får de jättegärna höra av sig. Okay. Men vi får se vad som händer helt enkelt. Nu börjar nya tider för mig också med allting som jag håller på med. Men jag kommer i alla fall att vara där. Det är min plan. Om jag inte sitter och kommenterar ska jag definitivt komma och kolla. Så jag förväntar mig ringside-biljetter här nu. En guldstol och en chokladkaka.
Ja, en guldstol blir kanske lite svårt.
Det är guldfolie bara så enkelt. Marcus fixar, han är PR-expert. Han styr upp det där. Så det är super. Ja, men återigen, tack så jättemycket Babak för att du tog din tid och kom hit och pratade lite.
Tack själv, tack för att du ville ha med.
Och till er som gillar avsnittet, så kolla gärna igenom resten av avsnitten här i, så kanske ni hittar andra intressanta intervjuer. Och här får ni alltid de bästa analyserna av kommande galor och såklart nedsnack för de galorna som har varit. Tack för den här gången, hej då! We'll be right back.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.